Välkomna till den här kvällen, en kväll omkring krönikeböckerna, den andra krönikeboken. Krönikeböckerna talar väldigt mycket om gudstjänsten och glädjen över de här högtidliga ceremonierna som tillhörde gudstjänstlivet. Och därför är det ju väldigt tragiskt att krönikeböckerna hör till de böcker som är minst lästa i Bibeln. Jag ska inte begära handuppräckning, men det skulle vara intressant att veta hur många av er som hade läst krönikeböckerna tidigare. Innan ni började läsa dem nu. Ja, det är fint. Det är det som har gjort det. Annars är det så att man lätt hoppar över de där böckerna som är lite tunga. Men, och så upprepningar framförallt. Men här finner vi att det för oss in i gudstjänstlivets glädje. Och glädjen över alla ceremonier omkring gudstjänstfirandet. Och jag tror att det är någonting som vi behöver få in i vårt gudstjänstliv. Ni vet att som föreståndare så blir man utsatt för så där väldigt många synpunkter. Att man ska göra så, man ska göra så, man ska göra så, man ska göra så. Och man vill utforma det på olika sätt en gudstjänst. Och det är ju för att vi är så olika vi människor. Och en målsättning hos mig när jag ska vara med och forma en gudstjänst är för det första att ordet ska nå till människors hjärtan. Ordets predikan, det är det viktigaste vi har. För jag kommer lite längre till att det är ordet som föder lovsång. Och lovsången har sin givna plats. Och så ska det finnas glädje i gudstjänsten, i gudstjänstlivet. Och min målsättning, det är att människor ska känna sig glada när de är i Guds hus. Även om det är en rannsakande predikan, så ska man uppleva glädjen att få mötas med Guds folk. Och när du läser speciellt då den här andra krönikeboken, då finner du den här glädjen man upplevde när man återknöt förbundet med Herren. Glädjen över mötet med Herren i hans helgedom och över att få vara med och ge till Herren. Jag har Davids insamling exempelvis. Glädjen i offrandet. Ja, offrandet, ja. Jag ska inte tala allt för mycket om offer, bara lite grann. Men jag följer med intresse vad som kommer in i offer. Och jag går alltid ner i kassan och ser vad som kommer in. Och så såg jag att förra onsdagen så kom det in extra mycket pengar. Och så tänkte jag, visst, jag talade ju om offer då. Kommer ni ihåg det, så talade jag lite grann om välsignelsen av att frambära offer till Herren. Och då smittar det där av sig och så ger människor av glädje. Och det kommer vi att se i den här bibelboken också. Glädjen över att få vara med och ge till Herren. Och att många människor upplever fattigdom i sitt andliga liv och tomhet i sitt inre därför att man inte är med och ger till Guds verk. Men här läser vi om insamlingen som David gjorde. Ja, kanske vi kan få en liten renässans och en liten förnyelse i det här bibelläsandet av de gamla testamentets böcker och bli entusiasmerade och hänryckta och inspirerade av den glädje som man hade. Och ändå så hade man inte alls så bra i gamla förbundets tid som vi har det. Vi skulle ju ha ännu större anledning till glädje och lovsång och fröjd och sånt där. Va? Vi som lever i gemenskap med Jesus Kristus och har fått våra synder förlåtna och som vi predikade om här för en och en halv vecka sedan, har blivit förflyttade från mörkrets välde till Guds älskade sons rike. Så här skulle det vara lovsång och glädje och entusiasm. Och jag önskar vi ska få mer av det i Citykyrkan. Att alla upplever att vi har glädje. Jag försöker glömma mina bekymmer när jag går upp och talar för andra. Och vi kanske skulle behöva glömma bort våra bekymmer lite mer. Och tänka på glädjen vi har, det underbara, fantastiska, att vi får vara med i Guds rike. Så här sjunger vi ju en sång. Mina prövningar, de blir så små och ringa när han för hjärtat uppenbarar sig. Så får han uppenbara sig för oss mer och mer, då blir vi glada och glada. Och då blir vi trevliga att umgås med också. Det var en liten parentes. Första delen av det här boken, den talar om Salomos historia. Men nu ska jag göra så att jag talar först om judarikets historia som vi har från det 10:e kapitlet till och med det 36:e. Och vi ska inte läsa alla de här kapitlen, jag ska bara nämna lite grann om dem. Judarikes historia. Och tänk nu på, min vän, att det här är sånt som sen profeterna har profeterat om. När vi återkommer till gång efter annan, när vi läser igenom de profetiska böckerna. För du ska väl vara med i vår, på vår bibelläsningsplan. När vi fortsätter att läsa de profetiska böckerna. Då profeterar de om just det här som vi läser i de historiska böckerna. Krönikeböckerna inkluderat. Här finns det en del kungar som har betytt speciellt mycket för gudstjänstlivet, dess förnyelse och dess reformation. I kapitel, och vi ska bara nämna några av dem, kapitel 14 till 16, där har vi om Asa, han som vann seger över etiopierna och han som ställde till med tacksägelsefest. Och när jag nu läste igenom det här på nytt så fastnade jag lite grann för det 15 kapitlet. Och jag tror att vi ska läsa ur det kapitlet. Alltså det här är Juda rikes historia. Vi har två riken som vi läser om. Jaha, då har han vunnit seger över etiopierna. Och över Asarja, Odets son, kom Guds ande. Tack och lov. Guds ande kom över profeter och vissa personer för vissa tider, för vissa uppdrag, vissa uppgifter. Och nu får vi leva i den helige ande så att den helige ande alltid är över oss alla. Så att Gud ska kunna använda oss alltid på det sätt som han vill. Han gick ut mot Asa och sade till honom: hör mig du Asa och ni hela Juda och Benjamin. Herren är med er. När ni är med honom och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Det här är väl väldigt fint. Herren är med er när ni är med honom. Är du med Herren, då är han med dig. Och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Det här är ett genomgående drag i gamla testamentet med Guds egendomsfolk. Hur de vek av från Herrens väg och var olydiga och hemfall åt allehanda avguderi och synder av alla slag. Men så vände de om till Herren. Och då fanns Herren där att hjälpa dem igen. Vad fantastiskt det var. Kommer du ihåg Domareboken? Med allt det där upp och ner hela tiden. Hur Gud alltid var där för att hjälpa dem. Och hur han är med oss när vi är med honom. Och hur han låter sig finnas när vi söker honom. Så om Gud är långt borta och vi vandrar i mörker, då beror det bara på att vi inte söker Herren. Söken Herren medan han låter sig finnas. Men om ni överger honom, så överger också han er. Inte för alltid, men han blir långt borta därför att vi flyttar oss. En lång tid var ju Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud. Och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Under de tiderna fanns ingen trygghet när man gick ut eller in. Utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna. Och folk drabbade samman med folk och stad med stad. Ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga, låt inte modet falla. Ty ett verk skall få sin lön. Så talade en man som hade Guds ande över sig. Och då var det en man som var förståndig och lyssnade. Och det var Asa. Och när han hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur det städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd och satt i stånd Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Jag stannar där. Så läser vi om glädje och fest här. Det här var Asas reformer som hade sin grund i en hälsning från Herren genom ett profetiskt budskap, en profetisk hälsning. Då satt han i stånd Herrens altare. Och när jag läste ur konungaböckerna om Elia, när Elia var på Karmel, så kommer ni ihåg att jag talade om att det första han gjorde det var att han satt i stånd Herrens altare. Det är det där att få ordning på sitt böneliv. få ordning på sitt offerliv, få ordning på sin överlåtelse åt Herren. Det är där det börjar. Det är det som är det andliga uppvaknandet. Det är det som är väckelsen. Så det där underbara och härliga, det är resultatet av väckelsen. Det är frukten utav det. Och så upplevde man det här uppvaknandet hos Juda genom den profetiska hälsningen. Och det blev en förnyelse i själva gudstjänstlivet som en följd. Och det läser vi om här. Ett annat namn som vi möter från det 17 kapitlet, det är Josafat. Och kännetecknande för honom var nitälskan för Herrens lag. Det var ju väldigt fint. I det 26 kapitlet så läser vi om Ussia. Och honom känner vi till. För honom talar Jesaja om. Det läser vi den 22 versen i det 26 kapitlet. Vad nu mer är att säga om Ussia, om hans första tid såväl om hans sista, det har profeten Jesaja, Amos son, tecknat ned. Så här finner vi det här, hur profeterna talar om det här som vi läser nu. Det finns nedtecknat i de profetiska böckerna. Ussia, det var en man som levde gudfruktigt, men så greps han av högmod. Och så gjorde han sånt som han inte fick göra. Och ni förstår, det är farligt när man tar sig friheter i Guds verk. Han trängde in på det som var prästernas område. Han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, läser från 16 versen. Då gick prästen Azaria in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män, som vågade gå till rätta med kungen, därför att kungen tog sig friheter som inte var hans. De gick in och säger så här, att det åligger inte dig, Josia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta det bli dig till ära. Det finns en sak som är intressant att tänka på. Det är att Gud låter sina tjänare gå ganska hårt fram mot en som handlar fel. Det finns ett kärleksbudskap i skriften som vi ska ta vara på och handla efter. För Gud själv är kärlek. Men här använder Gud sina tjänare att gå ut och gå in och gå till rätta med konungen, som var den högste, och driva ut honom ur helgedomen, därför att han hade tagit sig friheter, därför att han hade tagit sig rättigheter som inte var hans. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro in i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Och när överste prästen och Azaria och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan, drev de strax ut honom därifrån. Här ser vi hur Gud inte favoriserar någon, utan till och med den som var högt uppsatt. Han blev straffad och utdriven när han handlade fel. Och så här måste Guds församling tillämpa det. Att man inte är rädd och tvekar att gå till rätta med det som är fel i Guds församling. Ni vet att vi vill många gånger vara försiktiga som vi ska vara. Jag ställdes inför en sån situation och då kom det till mig så starkt. Det här ordet, jag har aldrig tänkt på det förr. När han som är kärleken och kom hit i jorden som ett uttryck för Guds godhet och människokärlek, han tog ett tåg, gjorde ett gissel, och gick in i helgedomen och drev ut dem som köpte och sålde där. Där visade han makt och myndighet och andlig auktoritet. Det sårade, det sargade, men det var nödvändigt för att bevara helgedomen ren. Och det där kom till mig precis här om dagen, det ordet. Och vi har en tillämpning på det här i Gamla testamentet också. Helgedomen skulle bevaras ren. Och Guds församling måste bevaras ren och fri från allt sådant som är neddragande. Det är intressant att läsa det här skrämmande. Hur denne konung som började så fint greps av högmod. Och så tyckte han kanske att det var i Guds tjänst man var inne och tände rökelse. Men han handlade fel. Och man kan handla fel i religiöst, i andligt beteende om man handlar i högmod. Det som ofta kallas andligt högmod. Må Gud hjälpa oss. Han regerade i 52 år. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men sen förbred han sig mot Herren. Och då blev det här tragiska slutet. Kapitel 29-32 handlar om Hiskia. Och där har vi det här positiva. Han återställer gudstjänstfirandet. Och återinrättar påskhögtiden och dess firande. Det där återställer gudstjänstfirandet. Jag skulle gärna vilja ha det namnet om mig. Att vi fick in i det att man firade gudstjänst inför Herren på rätt sätt, i lovsång och tillbedjan och Guds ord i centrum, så människor upplevde att vi verkligen var inför Herren när vi möts i helgedomen. Och så har vi Josia med hans reformation, och jag tror vi ska läsa i det 34 kapitlet. De här reformerna som Josia genomförde, de gick inte riktigt på djupet, men de fanns där i alla fall. Jag tror att jag satt upp ett par verser här vi skulle kunna titta på. Jo, 31 versen läser vi i 34 kapitlet. Och kungen trädde fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och göra enligt förbundets ord dem som var skrivna i denna bok. Och han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare gjorde enligt Guds, sina fäders Guds förbund. Det var väl fint att träda fram och återknyta, återupprätta förbundet som Gud hade ingått med sitt folk. Ja, det här var då den senare delen utav krönikeboken. Och nu ska vi titta lite grann på de 9 första kapitlen som återkommer till Salomo igen. Och Salomo har vi läst något om, men jag ska nog beröra det lite grann här ytterligare. Om vi tittar på kapitel 3 så står det så här. Och Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på berget Moria, där hans fader David hade fått sin uppenbarelse och där han nu själv hade berett plats. På det ställe som David hade utsett, nämligen på Jebusén Ornans tröskplats. Och då kan vi erinra oss i första krönikebokens 21 kapitel. Det hade vi läst om när David hade folkräkningen. Och han hade blivit straffad av Herren för denna sin synd. Och då läser vi från den 18 versen. Och så läser jag den 26 i första krönikeboken 21. Men Herrens ängel befallde Gud att säga till David att David skulle gå bort och resa ett altare åt Herren på Jebusén Ornans tröskplats. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himlen på brännoffersaltaret. 22 kapitels första vers. Och David sade: här skall Herren Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer. Det var här som det blev bestämt att templet skulle byggas. Och när Salomo skulle bygga templet så gjorde han det på den platsen. Och där hade vunnits försoning en gång tidigare när David då blev försonad med Gud efter sin synd av folkräkningen. Men ännu tidigare så skedde någonting där mellan Gud och folket när Abraham frambar sin son Isak som offer. För han gav honom som offer även om Gud skonade sonens liv. Och det var på samma plats. Och det var där som templet nu skulle byggas upp. Där försoning skulle bringas för folket generation efter generation. Där försoning hade vunnits. Och i det här kapitlet så läser vi om templets inredning. Kopparaltaret, ja. Kopparaltaret, det var större än det som fanns i tabernaklet. 10 gånger 10 gånger 5 meter. Jag höll på och sysslade mycket med de här måtten. Jag tror att jag nämnde någon gång till er att mitt verkligt stora intresse för Gamla testamentet, det fick jag när jag arbetade med Levande Bibeln och översatte Gamla testamentet till svenska från engelska. Och då höll jag på med alla dessa mått och hela den här inredningen av tabernaklet och templet. Och det var den jobbigaste biten faktiskt. Men så att tänka sig in i att allt sammans det här, det var förebilder för någonting. Och det var symboler som betydde något speciellt. Och just det här att kopparaltaret var större än det som fanns i tabernaklet. Jo, kommer ni ihåg den här mannen som bad Gud utvidga mitt område? Nu hade folkets område blivit utvidgat. Nu hade de mer än när tabernaklet byggts. Och altaret till Gud, det skulle då vara större. Helt logiskt. Ju mer man får, desto mer offrar man åt Herren. Får man välsignelser och rikedomar och stora områden, så ger man ännu mer. Och det var det som präglade Guds folk, egendomsfolket. De hade fått mer, de hade intagit ena området efter andra utav landet. Och det hade nått sin fulländning, det största området som man hade. Nu gjorde man altaret ännu större för att frambära ännu mer offer till Herren. Och ge ännu mer av det man hade som tack åt honom. Där fanns vattenbehållaren där offren skulle tvättas. Och där var allting av koppar i allmänhetens och prästernas förgård. Men in i templet, det var allt överdraget av guld. För där var Herrens närvaro. Där fanns 10 ljusstakar. Och där har vi bilden från Uppenbarelseboken 1:20 om ljusstakarna som församlingarna. Och Herren går omkring bland ljusstakarna. Ljusstakarna står det väl inte i den nya översättningen. Det heter lampstället, tror jag. När man använder de här uttrycken, ja. Och allt i templet, det symboliserade alltså evangeliets nåd. Och det var en skuggbild av vad som skulle komma. Och så är det långa studier om vi ska gå in i det här. Och det kanske vi får om Herren dröjer och jag får vara kvar här och fortsätta undervisa. Så kanske vi kan gå in i detalj på allt med det här i helgedomen och altaret och förebilderna som fanns där. Och det finns ju predikanter som verkligen har specialiserat sig på det där. Det har inte jag gjort. Men börjar jag undervisa om det, så är det för att så kommer jag väl att sätta mig in i allt sammans det här. För arken som fanns, den representerade Herrens närvaro. Och därför var det så viktigt att arken fanns med. Och den representerar då Kristus. Och utan arken så var det inget verkligt tempel. Och utan Kristus så är inte heller våra kroppar den helige andes tempel. Här fanns ordet på stentavlor. Lagen given där. Och lagen som finns i våra liv, den är skriven på våra hjärtan. Kristus är i oss. Och det är han som är vår lag. Och vi är den helige andes tempel. Den helige andes tempel, det är någonting som vi bör tänka på i alla sammanhang. Om inte Jesus Kristus är verklig i våra hjärtan, så kan vi inte vara ett den helige andes tempel, hur mycket vi än talar om det. Och om vi tillsammans är den helige andes tempel, så blir församlingen ett heligt tempel, en Guds boning i anden, som det står i Efesebrevet i andra kapitlets avslutning. I det här kapitlet läser vi också hur Gud tar templet i besittning. Och vi läser i ett sammanhang här. Jo, där är det. Jag läser lite grann av Salomos bön i det sjätte kapitlet när templet invigs. Ty Salomo hade gjort en talarstol av koppar, 5 alnar lång, 5 alnar bred och 3 alnar hög och ställt den mitt på den yttre förgården. På den stod han nu. Och han föll ned på sina knän inför Israels hela församling och lyfte upp sina händer mot himlen och sade: Herre Israels Gud, ingen Gud är dig lik i himlen eller på jorden. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du som håller vad du lovade din tjänare David, min fader. Ty vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand som nu har skett. Så håll nu också, Herre Israels Gud, vad du lovade din tjänare David, min fader, när du sade: Aldrig skall den tid komma då på Israels tron inte inför mig sitter en avkomling av dig, om bara dina barn ger akt på sin väg, så att de vandrar efter min lag som du har vandrat inför mig. Så låt nu, Herre Israels Gud, det ord som du har talat till din tjänare David besannas. När man invigde templet så står det att Herrens härlighet uppfyllde Guds hus så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst. Det är avslutningen på det 5:e kapitlet. Och jag läser den 13:e versen, och den som jag hade tänkt läsa först egentligen. Trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång och enhälligt upp Herrens lov och pris. Och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en molnsky, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Och nu skulle vi kunna hålla en predikan. Ja, kanske inte jag, men man skulle kunna hålla en predikan om lovsångens betydelse. För när lovsången finns i Guds församling, då kommer Herrens härlighet in. Och det är därför vi försöker sjunga lovsånger. Och vi inte vill att lovsången ska bli allsång, utan vi vill att lovsången ska vara lovsång. Och vad är lovsång? Jo, det är tillbedjan till Herren. Lovsång som kommer från ett hjärta som är renat i Jesu blod. Och lovsången, den finns när tron är i en människas hjärta. Och hur kommer tron? Jo, tron kommer av predikan. Och då kan ni se hela linjen här. Att vi håller på och predikar igenom Bibeln och kommer att göra det för att tron ska tillväxa i människors inre. Och av tron följer lovsång. Och genom lovsången upplever man Herrens härlighet. Inte att blanda ihop med en uppjagad stämning. Det kan man få lite exalterat sådär. Det går väldigt lätt och det behövs inget djup för det. Det behöver man ingen undervisning och predikan. Det behöver man ingen lovsång i hjärtat heller. Utan man kan få det riktigt uppsluppet och liksom där känslomättat. Men den där sanna lovsången som består, som har ett djupt värde för vårt andliga liv, den har sin grund i min sanna gemenskap med Gud. Och den lovsången får inte sitta utanpå som han skapar, utan den finns när Guds folk kommer samman. Guds folk som är renade i Jesu blod, Guds folk som mättar sin själ med Guds ord, då blir det lovsång i församlingen. Jag hörde något skrämmande om ett sammanhang här helt nyligen, att man försökte tysta ner lovsången därför att man var rädd att det skulle bli extremt och gå snett på något sätt. Och jag blev gråtfärdig när jag hörde det där, för det visar att man vet inte vad lovsång är, och man vet inte hur man ska att säga, utveckla lovsången om man har den risken. Det kan gå snett, men då är det ingen äkta lovsång. Utan, och så säger man så här, att man ska inte ha lovsång för ingen människa blir frälst på lovsång. Nej, det blir man inte. Man blir bara frälst genom ordets predikan och tron på Jesus Kristus. Men lovsången, den för Herrens härlighet till oss. Och när Herrens härlighet är mitt ibland oss, så är människor påverkade av Guds ande. Och det är då man lättare nås av ordets predikan och upplever avgörelse och frälsning genom tron på Jesus Kristus. Så det här är väldigt betydelsefullt att vi har den här lovsången i församlingen. Jag talade lite grann om sång- och musiklivet förra gången när vi talade om gudstjänstlivet. Det skulle man kunna göra nu också. Det är någonting som tillhör Guds församling. Då inte som aktiviteter för folk som någonting att göra, utan sjung halleluja till vår Gud. Och spela halleluja till vår Gud. Vi talade här om dagen, Eva och jag, när vi hade ett samtal med varandra, ett sånt där fint och givande samtal om hur viktigt det är att vi hela tiden utvecklar sång och musik i församlingen. Så att det ständigt blir mer och mer av levande sång och musik, som i sin tur är med och föder lovsång till himlens Gud. Och då ska vi uppleva ännu mer av Herrens härlighet ibland oss. Och det var det som Salomo upplevde. Och så håller han sitt tal till folket och beder till Gud. Och då finns det ett par saker som jag skulle vilja stanna inför här. För det första, i hans bön kommer fram vem Gud är. Det läser jag i den 14:e versen. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Tänk att jag kan lita på Gud. Att det förbund som vi har ingått med varandra genom Jesus Kristus, det gäller, det står han vid. Det sviker han aldrig, om jag vandrar inför honom av hela mitt hjärta. Och om vi som kristna, om vi som en gemenskap, som en församling, har ingått förbund med Herren och vandrar inför Herren, så ska vi uppleva, han sviker oss aldrig. Han kommer att vara med oss och föra oss framåt i segertåg. För Gud vare tack som i Kristus Jesus alltid för oss fram i segertåg. I den 30:e versen, då läser jag från det 6:e kapitlet fortfarande, men läser inte hela, bara citerar den versen. Må du höra det från himlen där du bor och förlåta och ge var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta. Ty du ensam känner människornas hjärtan. Vem Gud är den som håller sitt förbund. Han är den som känner allas hjärtan. Det gör inte du och jag. Vi bedömer så ytligt och är hårda i våra omdömen ibland. Därför att vi vet inte vad som ligger bakom en människas agerande. Det kan vara oförstånd om de handlar fel, men det kan vara ett ont hjärta. Det kan vara ett vilselett hjärta som behöver hjälp och vägledning. Men så ser vi inte heller det goda som kan finnas bakom en sträv yta. Därför att vi ser inte hjärtat. Men Gud ser hjärtat. Och han ser där det finns ärliga och uppriktiga motiv hos oss. Och han ser också där det finns falska motiv. Och därför är det så viktigt att vi är uppriktiga inför Gud. Och framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och livet, det är inte bara det här som pulserar i våra ådror, utan livet är också det eviga livet som utgår från vårt hjärta, som måste vara rätt inför Gud. I den 36:e versen så står det att vi inför Gud är syndare allesammans. Och det får oss att i en ödmjuk attityd komma inför Gud. Jag är blott en syndare, men frälst av nåd. Jag tyckte det var så fint när de här afrikanska bröderna var hos oss här för någon vecka sedan. Och biskop Kivengere och pastor Servanga. Den här som vi sa lite grann efteråt, att ha en anglikansk biskop från Uganda som står i Emanuelkyrkan i Stockholm och bekänner sig vara en syndare, men tillägger med frälst av nåd. Han upplevde det där frälsningsundret. och bekände sig som att vara en syndare som blivit frälst. Och sådana är vi inför Gud, och då ser vi nåden desto större. Och ser vi att vi är syndare som är beroende av Guds nåd, då blir vi så beroende av Herren. Och då nalkas vi honom i ödmjukhet, och då har vi behov av att alltid be om hans hjälp och hans vägledning. Vad bad han om? Jo, han bad att Gud skulle lyssna till bönerna. Han bad att Gud skulle förlåta. Och han bad att Gud på nytt skulle komma ibland dem. Och det finner du i vers 25, 27, 38 och 39 gång efter annan, att Herren skulle komma ibland dem på nytt. Kanske vi skulle behöva bedja det. Hur har vi det idag som enskilda? Jag brukar tänka så här. När människor talar om att det var så bra förr. Och man talar om vilka väldiga bönemöten det var. Och hur allt var så underbart. Så brukar jag vilja ställa frågan. För jag gör det inte, för jag vill vara försiktig. Men hur är det med ditt liv idag? Beder du lika mycket som du gjorde då på den tiden? Är du med lika mycket bönenätter? Är du lika hängiven som du talar om att man var då? Hur är det med dig personligen? För det är ju väldigt rannsakande egentligen. Det är ju jag som är med och bidrar till skeendet och till utvecklingen. Och går jag ner i mitt andliga liv, så påverkar det ju det stora sammanhanget där jag är med. Och därför så ska man inte tala om hur det var förr, utan att man tänker på hur är det med mitt andliga liv idag. Är det pingst i mitt hjärta idag? Är jag vaken och redo idag? Är jag frigjord och salig idag? Och kanske vi bör bedja att Gud ska komma ibland oss på nytt. Komma till mig personligen, så det är samma entusiasm och hänförelse i mitt liv som när jag mötte Herren på 40-talet. Att det är samma entusiasm och hänförelse och gripenhet i församlingen idag som det var när församlingen bildades 1936, eller i början på 50-talet eller på 70-talet. Ska vi bedja att Gud kommer ibland oss på nytt, för det vill han göra. Hur svarade Gud? När Mose fick möta Herren, så var det en brinnande buske. När David var på Ornans tröskplats, så svarade Herren med eld. När Gideon fick besök av Herrens tjänare, så kom Herren med eld. Och när Elia var på Karmel och bad, så svarade Herren med eld som förtärde brännoffret. Och här så hände samma sak, att Herren svarade med eld som kom ner och uppfyllde templet. Och på pingstdagen, när 120 människor var i bön, så svarade Herren med eld. Tungor så som eld satte sig på var och en utav dem. En eld som upplyser. En eld som värmer. En eld som smälter samman. En eld som förtär allt som är brännbart. Är inte det något vi skulle behöva bedja om? Och när Gud kommer ibland oss på nytt, och när lovsången stiger upp i våra hjärtan, så Herren kommer till oss, då blir det med eld, så att situationen förvandlas. Och då väcks folket till ivrig gudsstyrkan och till tjänst i Guds rike. Och så får vi också ur andra krönikeboken en del tillämpningar som gäller också Guds församling i vår tid. Jag tänkte på det här, vad Gud vill ge av välsignelser. Så kom jag igår kväll, när jag förberedde det här bibelstudiet, att tänka på en upplevelse som jag hade för ett par år sedan, när Gitten och jag besökte Gittens faster, en av dem som fyllde 90 år. Och var väldigt pigg för sin ålder. Kunde inte vara med så länge, men när hon skulle gå så ville hon tala till folket. Och då sa hon, jag hade en dröm här om natten. Jag kom till ett ljust, ljust rum. Och där fanns en mängd rikedomar och välsignelser. Och då var en ängel som tog emot mig och sa: ja, det här är Guds förrådshus. Här finns alla löften. Och hon gick in och tittade där och så tog hon ett. Och då såg hon att det var: vad helst i bedjen om i mitt namn, det ska ni få. Då sa ängeln till henne i drömmen: jaha, det här löftet har Jesus själv skrivit under. Och säger den här gamla kvinnan: jag tog det där löftet med mig. Och nu lever jag i det löftet. Och jag upplever varje dag att jag får så mycket av Herren. För jag tar vara på löftet som jag fick av Gud själv. Jag tänkte på den där lilla berättelsen. Det var så levande när hon talade om det. Gud har i Kristus Jesus gett oss så många löften. Tusentals löften. Och de har sitt ja och sitt amen i Kristus Jesus. Så det är bara för dig och mig att ta ut. För det är Jesus själv som har skrivit under. Och då får vi leva ett rikt liv tillsammans med honom. Tack Herre för vad vi äger i dig. Och tack för alla löften och alla välsignelser. Och hjälp oss att ta ut av dem så att vi lever det där rika övernogslivet. Och hjälp oss Herre att vi kan ta emot ditt ord så tron tillväxer i våra hjärtan. Och där blir sann äkta lovsång. Där din härlighet bor. Så du som tronar på Israels lovsånger, du vill trona på denna församlings lovsång Herre. Så vi upplever att du är här. Du vill komma ibland oss på nytt. Med eld som värmer, som smälter samman och som upplyser. Men också förtär allt brännbart. Låt det ske. Vi beder dig, o Gud. I Jesu namn. Amen.